Dagens sommarpratare är Frank Ådahl. Välkommen Frank att berätta för oss och spela din musik.
With no faith at all, no God to rely on, no loving hand to hold. Isn't it loneliness to walk all alone, be lost in the darkness, and no place to call your home? When my life is over and all is done, deep down in my heart I belong. Above it all.
Jag heter Frank Ådahl och jag är 54 år i år. 54 år. Det låter så spejsat när man säger det. Jag minns när min mamma fyllde 50. Då var hon så gammal, tänkte jag. Jag sa till mig själv, det dröjer länge innan jag blir 50. Men nu är jag där, med råge till och med. Vart tog tiden vägen egentligen? Så länge jag kan minnas tillbaka i mitt liv har jag alltid gillat musik. Gillat är kanske ett förlamt ord. Jag har älskat musik. För mig är musik sannoliken en gudsgåva till oss människor. I min barndom var det inte lika självklart att all form av musik var lika mycket värd. Det var mer en klassificering av godkänd musik och underkänd musik. Det kändes som om det drogs en slags osynlig men ändå väldigt påtagligt kännbar gräns mellan oss som höll på med pop och musik som inte byggde på noter och givna arrangemang och de som då var mer notkunniga och spelade klassisk musik. För mig personligen så har alltid det här med noter varit ett hinder snarare än en hjälp. Det har inte varit ett verktyg utan det blev mer en pina att lära sig just de här notvärdena och att läsa på en rad vad någon annan har bestämt att jag ska spela. Det kändes väldigt märkligt. Jag kommer faktiskt ihåg när vi skulle ha uppspelning, kommunala musikskolan i Surahammar. Jag skulle spela blockflöjt och jag skulle spela ett stycke som heter Här kommer Pippi Långstrump. Och det där var väl inget svårt egentligen. Låten i sig känner ni ju till, den är inte så speciellt märkvärdig. Men jag blev så rädd när jag hade de här noterna framför mig just på grund av notbladet så att jag... Jag blev sjuk, sa jag. Och jag var ju inte speciellt sjuk egentligen. Jag ville bara inte stå där med noter som jag inte begrepp vad de betydde. Nej, improvisation och inlärning på gehör, det är väl min melodi. Det har alltid varit det. Och kommer väl så att förbli, antar jag. Och jag får för mig att det finns fler människor här i världen som tycker att noter är ett hinder snarare än en hjälp. Noter i sig har väl ingenting med talang att göra. Inte i min värld i alla fall. Min barndom var fylld av musik från dag ett. Min pappa spelade fiol och sjöng i princip hela tiden. Och min mamma klinkade på gitarr och sjöng hon också, men bara ibland. Mina syskon, 5 till antalet, är alla musikaliska och spelar och sjunger. Så ni kan ju tänka er vilket liv det var ibland när alla lät, var och en i sitt hörn av huset. Men det hela började egentligen på allvar med att 2 av mina bröder, Dan och Simon, bara pratade musik hela tiden. Det var den och den artisten och de gitarrmärkena och hur den ena gruppen var bättre än den andra och vem som låg 1:a och 2:a på 10 i topp och vad det nu var. En massa märkliga ord som de slängdes med också, men som lät så spännande och lockande för en ung liten pojke. Soul och rhythm and blues, rock'n'roll och jazz. Jag begrep ju ingenting av det där. Men jag lyssnade och fortsatte att lyssna. Radion gick varm hemma i pojkrummet i Surahammar utanför Västerås. Varje vardagskväll lyssnade jag Simon på Radio Luxemburg. Topp 40 soul-listan, topp 40 pop-listan och topp 40 rock-listan och rhythm and blues-listan och allt annat. Och den bästa presentatören hette Bob Stewart. Han hade sån där underbar, härligt mörk röst och presenterade hit efter hit på ett oerhört professionellt sätt. Och där låg man i sängen och drömde. Tänk om man kunde få spela och sjunga för människor. Och tänk om man kunde få applåder. Vad häftigt det vore. Jackson 5. Vilka killar. Och den här fantastiska Michael Jackson. Vilken inspiration för ett barnahjärta. Och Osmond Brothers, ja du, vi lyssnade på allt. Och vi låg i våra sängar och drömde oss upp i det blå. När jag hör en gammal Jackson 5-låt idag kan jag fortfarande komma ihåg pojkrummet. Hur det såg ut, den stora rörradio som lyste. Och hur pappa kom in och stängde av radion när det var dags att sova. Ja, det var tidigare. Bye. Storebror Dan var väldigt drivande när det gällde att lära mig och Simon att sjunga rätt och rent. Och han hade långa sångövningar med oss nästan varje dag. Ibland gick det så hett till att mamma var tvungen att komma in och avbryta det verbala slagsmålet som uppstod mellan bröderna när någon ton stack ut åt fel håll eller att någon av oss hade glömt bort en textrad. Ve den som sjöng fel eller falskt. Dan hade också en vision om att få spela på en Fender Stratocaster elgitarr inför publik. Till detta behövde han ett kompband, vi, jag och Simon. Den visionen bar han med sig i några år innan han en dag helt plötsligt hade råd att införskaffa instrument. Vilken dag! Han fixade ett trumset till mig och en bas till Simon och naturligtvis en strata till sig själv. Wow, vilken kick! Vi såg ut som ett riktigt popband. Vi såg alltså ut som ett popband. Vi lät inte så riktigt än. Jaha, då var det bara att börja öva. Samtidigt som jag sjöng skulle jag nu också försöka hålla takten med mitt lilla trumset. Och det var inte det lättaste, ska jag säga. Jag slog så hårt och stadigt jag kunde på mina trummor och Simon spelade för glatta livet på sin fina bas medan Dan drog några soloräckor på sin vackra gitarr. Och vi sjöng och sjöng och sjöng. Men det var underbart. Det var högtidsstunder i livet. När allting plötsligt bara stämde och allting satt ihop. Då kunde vi ibland bara stanna upp och njuta av att vi nästan lät lika bra som den där senaste låten på radion. I alla fall i 10 sekunder. This rainy day is temporary. The contrast is why we got on. The sun shining through is just a cloud. Way, 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 way. So what you blow? När jag försöker analysera drivkraften bakom vårt engagemang kring just musik slår det mig hur lite mina föräldrar egentligen hjälpte till och drev fram detta. Dan var tvungen att för egna pengar köpa in våra instrument. Och till de spelningar som Dan lyckades fixa fick vi ingen skjuts av föräldrarna. Nej, det var bara att ringa Dans kompis Per som hade en folkvagnsbuss och be honom så snällt som möjligt om vi kunde få skjuts till gigget. Missförstå mig inte. Mina föräldrar var fantastiska människor. De älskade oss över allt annat på jorden och vi älskade dem. Men de hade en annan filosofi när det gäller intressen i livet. Om nu barnen verkligen är intresserade av att syssla med något så gör de det på egen kraft och inte på grund av att någon annan typ föräldrar driver på. Det är en sanning som man kanske bör tänka på lite grann när man nu själv är förälder. Jag kommer aldrig att glömma när vi fick erbjudande om att spela i Hallstahammars Folkets Park. Arrangören ringde hem till mamma och frågade om vi var intresserade av att spela. Varvid mamma svarade, ja, jo, det tror jag väl. På frågan om hur mycket vi begärde i gage svarade mamma efter en stunds betänketid. Nej, inte ska de ha betalt för att spela. De tycker ju det är roligt. Och någonstans just där så tror jag att meningarna går isär när det gäller uppfattningen om huruvida musik kan vara något man arbetar med eller om det bara är någon slags fritidssysselsättning. För mig verkar det som om många tycker att resonemanget åh vad kul att du spelar och sjunger, kanon, men vad jobbar du med egentligen? En ganska vanlig inställning eller uppfattning om musik.
Well, the sun didn't shine.
Down on
hell is a mountain. Well, the sun didn't shine.
Oh, down on
hell is a mountain. Well, the sun didn't shine.
Down on
hell is a mountain. When my Lord was dying on the cross.
Well, the sun didn't shine.
Down on hell is a mountain. Well, the sun didn't shine.
Oh, down on
hell is a mountain. Well, the sun didn't shine.
Down on
hell is a mountain. When my Lord was dying on the cross.
Well, now Pilate's wife had a dream. Said it's an honest man that I have seen.
Well, you give me some water, let me wash my hands. Well, I won't be guilty of the innocent man.
Well, the sun didn't shine.
Down on Calvary's mountain. Well, the sun didn't shine.
Oh, no.
Calvary's mountain. Well, the sun didn't shine.
Down on
Calvary's mountain. When my Lord was dying on the cross.
Well, no. Åren gick och jag, Dan och Simon hann med några skivor. Vi turnerade ganska mycket, främst i Sverige och Finland, men också i Tyskland vid ett par tillfällen, då tillsammans med en blåsorkester från Bankeryd utanför Jönköping. Eftersom vi alla spelade instrument fick vi ganska tidigt frågan om vi kunde tänka oss att hjälpa till som kompband på andras konserter och även skivinspelningar. Grymt kul tyckte vi och tackade ja till det mesta, och vi kompade allt och alla. Oj vad man lärde sig mycket under den här tiden. Men från början så spelade vi mestadels in i en liten studio i Kumla som hette Cavatina Studio. Jag kommer ihåg första gången vi var där, 1968. Då hade studion hela 4 kanaler att leka runt på. Och på den tiden var det massor. Det var faktiskt Pelle Karlsson. Ja, ni vet han med låtarna Han är min sång och min glädje och När du går över floden. Som upptäckte mig, Dan och Simon, i våran lilla kyrka i Surahammar utanför Västerås. Genom Pelle fick vi vårt första skivkontrakt också. Snäll kille det där. Väldigt viktig för oss faktiskt. Dessutom hade han en grymt snygg Fender Stratocaster och en Fender Bassman förstärkare. Han var helt enkelt våran idol.
Jesus skriver. Jag kan minnas en tid i mörker. Utan mening levde jag då. Men jag hörde rösten av honom som vill visa den väg vi ska gå.
Under slutet av 70-talet började samarbetet mellan oss bröder att ebba ut lite grann. Dan åkte till USA och stannade där några månader och jag och Simon började intressera oss lite grann för annan musik. Vi spelade till exempel med en underbar gitarrist som hette Guy Silvernagel. Det blev mest hårdrock, instrumental sådan dessutom. Medlemmarna i kyrkan i Surahammar var väl inte direkt stormförtjusta över att vi spelade på Folkets park och så. Men det lugnade snart ner sig. Det var då vi förstod att musik är en vattendelare, en riktig generationsfråga. Och rock var väl kanske inte direkt det bästa du kunde spela i kyrkor i mitten av 70-talet. Och så ringde telefonen i maj 1977. Det var Lasse Edin. Han och hans bror Bertil hade spelat tillsammans i några år. Vi kände till Lasse och Bertil Edin. De hade gett ut 3 skivor och vi hade alla 3. De låg på ett skivbolag som hette Klav och vi kände även de som ägde det skivbolaget. De hade haft Per Lindvall och Sam Bengtsson som kompband. Per var redan vid den här tiden en mycket respekterad trummis. Och Sam var känd som en av Musiksveriges stora basister. Lasse förklarade att det hade uppstått ett litet problem inför en konsert som bröderna skulle spela på i Gävle. Närmare bestämt i Furuviksparken. En ganska stor happening, en stor konsert med många band och mycket folk. Och Per och Sam hade inte tid att kompa. Så Lasse undrade om jag och Simon ville ställa upp. Jag trodde helt ärligt att det var någon som drev med mig på telefon, så jag bara skrattade och la på luren. Lasse ringde då även upp Simon och undrade samma sak. Och Simon tackade ja, direkt. Det är bra med en storebror ibland. Så i juni 1977 kan man säga att bandet Edin Ådal bildades. Vilken tid som nu började. Kanske den bästa tiden i mitt liv rent musikaliskt. Vi synkade så bra med Lasse och Bertil. De var underbart befriade från alla begränsningar tyckte vi. Och vi ägnade timmar åt att bara prata om och med varandra om favoritmusik och olika artister och liknande. Pratade och spelade och pratade. Dagarna och nätterna i ända. Jag var 17 år när Edin Ådal, som då bara hette Edins, började sin karriär. Jag fick spela trummor som på den tiden var det bästa jag visste. Fick även övningsköra när vi var ute på våra turnéer runt om Sverige. Så småningom fick vi ett skivkontrakt med skivbolaget Prim. Ett bolag som gav ut musik med kristen inriktning. Ja, allt kändes så underbart just då. Som en pojkdröm som blev sann. Det visade sig ganska snabbt att både Edins och vi ådalare lyssnade på ungefär samma typ av musik. Ja, okej, det var inte riktigt sant det där. Men vi hittade i alla fall flera gemensamma nämnare. Som till exempel stämsång. Jag och Simon älskade Queen med deras så unika och svår efterhärmliga sång. Och Edins var inne på amerikansk västkustmusik som typ Doobie Brothers och Lars and Phaeton Band och så vidare. Och sen då, vår gemensamma nya favoritgrupp. Airplay, David Foster och Jay Graydon i en oslagbar konstellation tillsammans med Bill Champlin, Tommy Funderburk och några till. Första skivan med Edin Ådal släpptes 1980. Den föregicks av en lång diskussion om huruvida vi skulle fortsätta att kalla oss Edins eller om vi skulle bli artister eller solister i en helt ny konstellation allesammans. Vi stötte och blötte idéer om namn. Alla andra grupper hade så häftiga och genomtänkta namn. Så vi tänkte till en början att vi inte skulle vara sämre. Men dagarna gick. Och inget nytt namn. Till slut, i ett rum på Stora Essingen i Stockholm, kom vi på det geniala namnet Edin Ådal. Fantastiskt, ett genombrott. Vi var rörande överens om att detta namn var ett av de sämsta namnen på en grupp vi någonsin har hört, men å andra sidan beskrev ju namnet exakt vad gruppen var, tyckte vi. En konstellation av 2 brödrapar. Detta begrepp är i och för sig inte så många andra, visade sig senare, men hur som helst, vi hade hittat vårt unika namn.
Så är det slut, för livet det är
första skivan skapade en grund för oss att turnera ännu mer än tidigare. Vi fick förfrågningar från hela Norden och vi reste runt i Bertil Edins Volvo Amazon och ett gammalt släp som vi fick låna av Pingstkyrkan i Gävle. Grymt häftigt tyckte vi. Vi byggde till och med vårt eget ljudsystem, för det gjorde ju alla grupper på den tiden. Men det här ljudsystemet pajade nästan alltid, speciellt diskantskrikorna som av någon anledning hela tiden upphörde att fungera när konserten var som bäst. För att på något sätt visualisera för dig som lyssnare hur det låter när diskantskrikorna i ett PA upphör att fungera, så kan du alltså då ta dina händer och hålla för munnen när du pratar. Då förstår du ungefär hur det lät. Men det var ju lite charmigt också på samma gång. Detta var ju början av 80-talet och folk i allmänhet var inte så kräsna som man är idag. Man satt lugnt kvar i konsertlokalen och tyckte att livet var toppen. Visserligen kontrollerade man kanske att det inte var ens egen hörsel som hade fått frispel genom att hålla för näsan och blåsa ut kraftigt. Ungefär som när man ska ta bort locket för öronen när man har dykt i djupt vatten. Och djupt vatten, ja, det var ju just precis vad vi simmade runt i. Vi hade ju egentligen ingen koll på det ljudtekniska. Men så snabbt man lär sig när man är tvungen och plånboken är liten. Vi lödde och vi tejpade och vi borrade och vi skruvade. Och till slut lär man sig en hel del faktiskt. Det kallas för empirisk undersökning. Det betyder att man har undersökt något och efter de erfarenheter man har samlat på sig under själva undersökningen så ger man eller avger ett korrekt svar eller en slutsats. Så det är så. Hela den här tiden med Edin Ådahl var en enda lång empirisk undersökning, kan man säga. Och vi lärde oss hur mycket som helst av vad man ska göra och framförallt vad man inte ska göra. Och detta gällde ingalunda bara det rent ljudtekniska. Nej, det handlade om allt vi stötte på som nybildat band på det glada 80-talet. Det var skivbolag, det var musikförlag som jag då inte hade en aning om vad det var för något. Management, också ett klatschigt uttryck som i efterhand kan ge mig lite gåshud faktiskt. Och så vidare. Avtal och överenskommelser. Skillnaden mellan muntliga och skriftliga avtal. Skillnaden mellan svenska och till exempel amerikanska regler i musikbranschen. Oj, oj, oj. Ja, det var så mycket nytt för en liten nysnuten tonåring från Finland att ta in.
Here's another cloudy day. The colors fade away till the darkness comes. I can't believe the sun still shines behind. Like a little child can see that the rain appears to be teardrops from heaven. Angels are crying. I try to believe this teardrops of joy. They're dancing in heaven when thunder and lightning beats like my heart. Brings the message of love to you. Fantasies can't possibly be true. Like 100 years ago, I dreamed of walking on the moon. If you learn to see the snow that falls in June, and you'll imagine me like a little child can see teardrops from. Try to believe it is teardrops of joy. They're dancing in heaven when thunder and lightning beats like my heart. Brings the message of love. It's hidden in your fantasy.
Men tillbaka till det roliga igen, musiken. Vår andra platta, Alibi, släpptes även i USA. Alltså en svensk version i Sverige och en engelsk i USA. Grymt spännande, vi hade ju aldrig varit och spelat over there, så att säga. Och det gick bra dessutom. Vi hamnade på CCM, Christian Contemporary Music, och deras lista på vilka låtar som spelades mest på kristna radiostationer, med flera låtar faktiskt. Det gick så bra att vi toppade den här listan med ett par låtar. Det var stort. Vi spelades mest av alla under några veckor på över 240 radiostationer i USA och med en rotation på cirka 7 eller 8 spelningar per dygn. Outstanding! Men vi hade fortfarande inte varit över där och spelat. Det kändes med andra ord lite overkligt. När jag sedan ett år senare fick åka själv över till USA och fick uppdraget att göra promotion för Edin Ådahl, insåg jag ganska snabbt hur stort detta hade blivit. Jag satt i telefon dagarna i ända med radiostationer från hela kontinenten och talade in så kallade radiopresentationer, eller station calls. Det kunde låta ungefär så här. Hi, my name is Frank Adal from the Swedish group Edin Ådahl, and you're listening to KFRC Radio Hits on 105.3. Here's Alibi. Oh, Station calls var något som alla radiostationer ville ha. Tänk er då hur mör man är efter en vecka av station calls. Men trots alla radioframgångar i USA så kom aldrig Edin Ådahl till USA för att spela live. Jättetrist tycker jag. Sen kom då det år som skulle förändra allt på hemmaplan för Edin Ådahl, 1990. Micke Wendt hade skrivit en låt som han tyckte passade ett band med flera solister, Som en vind. Han hade faktiskt provat skicka in den här förut, men den hade aldrig gått vidare. Det var en spännande förfrågan tyckte vi i bandet. Vi visste inte riktigt hur vi skulle ställa oss till det här med Melodifestivalen. Vi var ju inte direkt ett slagerband. På den tiden fanns det inte en massa deltävlingar som det är idag. Det var bara 10 sånger som tävlade i ett enda program. Och effekten av att vinna Melodifestivalen då var enorm. Man hade per automatik sommarturnén i 25 folkparker fixad. Ja, jag sa folkparker. De var igång på den tiden. Och det var en enorm täckning av tv och radio förstås. Skivförsäljningen den tredubblades på nolltid. Men vi var ganska säkra på att inte vinna. Det var nämligen så här. Carola skulle ju göra comeback det året. Och alla, inklusive vi, bara visste att hon skulle vinna. Så vi åkte ner till Göteborg för att få bo på hotell och ha kul en vecka. Vi tänkte att det här är mycket snart över. Så blev det då inte. Under själva programmet hände en massa konstiga saker. Den tekniska utrustningen som skötte själva utsändningen över Stockholmsområdet pajade under vårt och Carolas nummer. Jag kommer så väl ihåg, jag såg Carolas manager som skrek till tv-personalen i Göteborg att vi måste få göra om våra nummer, Carola och Edin Ådahl, för att ingen i hela Stockholmsområdet hade varken sett eller hört oss. Melodin Ådahl. Mm. Vi ville inte göra om det här. Vi var ganska lättade över att äntligen vara klara med vårt framträdande och såg fram emot en trevlig kväll med vänner efter programmets slut. Vi var så säkra på att inte vinna att vi inte ens tittade på själva omröstningen. Till slut kom det någon från tv-personalen och drog in oss framför kamerorna och viskade upphetsad: "Det ser ut som ni kommer att vinna det här." Det gick en ilning genom kroppen. Det måste vara något fel på sammanräkningen eller något annat. Någon måste ha tänkt fel på något mystiskt sätt. Inte kan väl Edin Ådahl eller Urin Ågren, som Babben Larsson kallade oss för, vinna över Carola? Helt omöjligt. Men så blev det. Helt plötsligt förvandlades vår lugna Göteborgsvistelse från en glad liten utflykt till rena rama kaoset. Journalister och kameror överallt. Folk som ville ha autografer och som sjöng som en vind i varenda hörn i Göteborg. Totalt overkligt och, för att vara helt ärlig, obehagligt på ett sätt. Vi var ju inga officiella personer, vi var inte mediatränade och visste inte hur man skulle hantera ettriga journalister som ville veta allt om oss. Och då menar jag verkligen allt. Lite läskigt när man ena sekunden är en bonnapojk från Gävle och andra sekunden ska bära de svenska färgerna i Jugoslavien på den internationella schlagerfestivalen i maj.
In constant sorrow.
Jag kunde inte sova den natten. Tankarna snurrade runt i huvudet och jag mådde faktiskt lite illa. Hur ska vi ta oss levande ur det här kaoset? Kommer allting att förändras nu eller kan vi fortsätta leva normalt? Och visst fanns det lite fog för de här kanske något överdrivna tankarna. För när vi kom hem från Göteborg, då behandlades vi som aliens av våra grannar. Det blev annorlunda på väldigt många sätt. Restauranger runt om i Gävle bjöd på mat och vi fick stadens nycklar av Gävle kommun och folk var glada och tog oss i hand och kramades mitt på gatorna och det var jättekul. Vi var hjältar i vår lilla ankdam. Men sen gick det ju inte sådär riktigt jättebra i Jugoslavien. Jag hoppas att ni inte kommer ihåg det, men så här var det faktiskt, att vi hamnade på en ganska snöplig 16:e plats och med stelnade leenden skulle man sedan i TV, svensk TV, förklara varför det gick så dåligt och hur vi kände oss och hur vi mådde. Ja, jo, så här kan det gå, ha, och det gör ingenting, vi är glada ändå. Men innerst inne kändes det som att man svek det förtroende vi hade fått från svenska folket ett par månader tidigare. Vi hade helt enkelt inte levererat. De skulle ha skickat Carola istället. När vi kom hem från Jugoslavien förvandlades attityden från människor runt omkring radikalt. Från hjältar till losers på en natt. Ja, det var faktiskt ingen lek. Man vaknade ganska snabbt uppifrån drömmen. Men det var ett skönt uppvaknande. Det var bra på alla sätt. Jag älskar att sjunga och musicera. Men jag älskar inte maskineriet kring musik. Och jag kan inte säga att jag älskar den kommersiella sidan av musiken. Det vore att ljuga. Risken är så stor att man tappar det som är allra viktigast i det hela. Kärleken till musiken. Melodifestivalen gav oss som band en plattform. Vi fick den uppmärksamhet man trots allt behöver för att synas och överleva på det man älskar mest av allt att jobba med. Perioden 1990-92 var en av de mest intensiva i mitt liv. Vi turnerade och spelade in musik i princip dygnet runt. Till slut tror jag vi tröttnade på tempot. Så i december 1992 upplöstes gruppen Edin Ådal. Men jag är inte bitter. Nej, tvärtom. Jag skulle inte vilja vara utan en enda dag av våra 14 år tillsammans som band. En bättre skola finns inte. Åren 1993-2000 präglades av arbete med andra artister. Jag var medlem i bandet The Husbands med Lasse Lindbom, Micke Syd Andersson, Janne Bark med flera. Och vi kompade de flesta artister runt om hela Sverige. Också en mycket lärorik period förresten, om än lite mer i skymundan jämfört med melodifestivaler och så. 1994 fick jag chansen att prova på voice dubbing. Monica Forsberg hade en idé om att röster till tecknade filmer kanske kunde göras av sångare istället för skådespelare. Så hon erbjöd mig och några andra sångare möjligheten att göra audition för en ny Disney-produktion som jag i alla fall aldrig hade hört talas om, Lejonkungen. Min roll skulle vara lejonet Simba.
Jag ser vad som händer, fast inte de förstår. Men blir de kära krymper faktiskt nu vår trio ner till två. Jag känner vibrationen för trollningarnas kväll. Här finns en djup romantisk atmosfär, här bäddat för en skräll.
Känn en doft av kärleken, den sveper tyst förbi. En kort sekund kan allt som lever här få känna.
Visa all min kärlek, men hur förklarar jag det hemska som har hänt? Omöjligt, för skuggorna finns kvar.
Det är någonting han gömmer, jag undrar vad det är. Han vill inte...
Jag kommer ihåg, jag var så nervös. Hade aldrig gjort något liknande förut. Och det märkligaste av allt var att jag fick jobbet. Det trodde jag aldrig. Själva inspelningen av röster till tecknade filmer är en ganska komplicerad historia. När de gör det amerikanska originalet spelas rösterna in först och figurerna tecknas i efterhand. Det innebär att mimiken och synken till rösterna blir i det närmaste perfekt. När man sedan ska göra översättningar till olika språk blir det med ens mycket svårare. Då har man ju redan en tecknad förlaga som man ska synka emot. Och allt detta på ett helt annat språk. Det blev ett evigt pusslande och omtagningarna blev oändliga. Och jag hade ju ingen rutin på det här. Man sitter i en studio med en stor tv-skärm och en mikrofon och ett manus. Manuset är utskriven med tidskod som löper på filmen också. Sen lyssnar man på hur originalet låter tillsammans med den tecknade figuren. Man tittar då på figuren och hur den rör på munnen och även med och utan originalrösten. Och sist då, försök att tajma den svenska texten tillsammans med figurens rörelser. Efter dag ett i studion var jag helt slut. Jag ramlade i säng och somnade som en stock, omedelbart. Så oerhört svårt att göra något man inte van med. Men så kul! Dag två gick bättre, då visste jag vad som väntade och jag kunde slappna av på ett helt annat sätt. Min insats tog några dagar att färdigställa. Sen skulle alla sånginsatser på också. Jag är med i kören dessutom på filmen. Ett av de mest annorlunda och häftiga jobb jag någonsin har gjort. Efter Lejonkungen, som för övrigt blev en av Disneys riktigt stora filmer, fick jag några andra roller också. Jag var till exempel Rosa Elefant i en engelsk produktion. Mumphy hette figuren. Jag var dessutom pingvin tillsammans med Tommy Nilsson i en Warner-film. I den filmen hette jag Hubbe. Hubbe och Lyckostenen hette filmen. Dessutom fick jag ett gäng med filmer för lågstadiet att tala in röst till. Typ, det här är en spindel. Den har många ben. Ja, ni fattar vad jag menar. 1998 ringde Ulla Sjöström mig. Hon frågade om jag och Mårten Eriksson var intresserade av att hjälpa till med en utbildning för låtskrivare här i Örnsköldsvik. Hon kallade utbildningen för Musikmakarna. Det tyckte jag lät som en ny och spännande utmaning, så jag tackade ja. Det gjorde Mårten också. Och tillsammans fick vi förmånen att vara med i starten till något som idag är en av de mest framgångsrika utbildningsformerna inom musik i Norden. Totalt unik i sin utformning. Starten var visserligen blygsam med små resurser och ett litet antal studenter. Men idag, 16 år senare, är intresset större än någonsin och antalet studenter 60. Och vi har precis avklarat en av de största låtskrivarträffarna i världen. Här, i Lilla Övik. Med representanter från förlags- och skivbolagsvärlden. och över 100 låtskrivare från 11 länder. Det är inte illa för en liten yrkeshögskola på Sjögatan 6B. Tiden rinner iväg och jag hinner tyvärr inte prata om allt som jag varit med om i musikvärlden. Men det är svårt att välja ut vissa bitar och välja bort andra. Du kanske tycker att det här låter som nostalgi och en tillbakablick på 40 år och sen är det ingenting mer. Och visst, så kan man ju se det. Men det är inte slut än. I alla fall inte enligt mig. Jag sitter fortfarande och skapar musik. Just nu faktiskt med mina bröder, Simon och Dan. Igen. Och jag har ett skivbolag och ett förlag. Och jag och Simon då? Jo, vi har gett ut några skivor till från 2001 och framåt. Och det har gått bra. Vi har faktiskt varit spelat runt om hela Sverige och lite grann i Norge och Finland också. Och jag faktiskt över till Jakarta, Indonesien förra året och spelade för 120 000 personer. Helt overkligt. Musik har verkligen gett mig så oerhört mycket i livet. Men musik är inte det viktigaste. Min kristna tro är mycket viktigare. Min underbara hustru Karina är mycket viktigare. Mina härliga barn, Sofie, Sandra och Robin, är mycket viktigare. Att få leva och ha hälsan och finnas till här och nu är mycket viktigare. Det gäller att sätta saker och ting på sin rätta plats i hyllan, annars blir man tokig. Jag tror att nöjesbranschen många gånger kan förblinda. Det kan leda till att man blundar för de verkliga värdena i livet. Att fly från det som är bra på riktigt. Glöm aldrig bort att just nu är din tid på jorden. Välj inte att blunda och fly in i en dröm eller en illusion bara för att det bekvämas så, kanske för tillfället. Mitt vardagsliv är inte alls flashigt eller i ögonfallande på något vis. Men det är ändå mitt liv och min tid på jorden. Och jag är så tacksam och glad för det.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.